Ja, hörni kära lyssnare, nu är det faktiskt så här att veckans avsnitt, ja, ni ska få höra det alldeles strax här, men en varningens finger är att ljudet den här veckan blev lite knasigt. High gain har kommit in och påverkar främst när Magnus, alltså jag själv, pratade den här. När Andreas pratar så är det helt perfekt, för han har lite mer laid back talsätt än vad jag har. Så att tyvärr, därför kommer det dista en del ibland till och från. Hoppas att ni klarar er att ta igenom det ändå, för det är ett väldigt härligt informativt avsnitt med griniga gamla gamers. Och de lämnar jag över till nu. Jajamän, hörni! Geekpodden är tillbaka med våra griniga gamla gamers. Detta DLC utav nödpodcasten Geekpodden. Vi är här idag, det är jag, Magnus Sörensen.
Andreas Pettersson.
Och det är första griniga gamla gamers för säsongen, och det ska bli himla trevligt. Vi har samlat ihop massa härliga nyheter. Vi kommer peta lite i vad som hände under sensommaren. Vi kommer även kolla hur hösten ser ut. Vi kommer kolla hur det ser ut lite längre fram och hur det ser ut såklart i våra backlogs. Som man skulle kunna tro med tanke på att vi faktiskt spelar en del nu för tiden, att de sjunker, men det gör ju inte riktigt det.
Nej, det kommer så kallade reor som förstör allting. För då köper man tre nya spel för noll och ingenting. Och så tänker man, det var en bra deal. Det var det, men du kommer aldrig spela dem. Eller ja, någon gång. Men det dröjer.
Ja, det dröjer. Och sen har vi den här andra högen, den osynliga högen som ligger bredvid den fysiska högen. Mm. Den osynliga högen med spel som man då vill köpa, vill spela, men som inte riktigt har köpts in, men som ligger där i bakhuvudet och planeras köpas in.
Exakt. Ska jag nämna återigen Death Stranding 2 för tredje avsnittet i rad? Den ligger näst på tur, tror jag. Kanske.
Det är ändå ganska kul. Vi pratade precis innan vi startade. Då pratade jag om spel. Så här, jag behöver något nytt spel att spela nu vid sidan av det jag gör. Jag spelar just nu Final Fantasy Rebirth. Final Fantasy 7 Rebirth. Som ändå är ett action-RPG. Och det är långt. Det är stort. Det tar ett tag innan jag kommer bli färdig med det. Så jag behöver någonting mellan det. Och då pratar vi lite om de andra spelen som ligger i min villhöverlista. Till exempel Black Myth Wukong eller Clair Obscur eller liknande spel. Sådär. Och nu när du säger Death Stranding 2, då glömde jag ju nämna det. Och då är det ju även Metal Gear 3 Delta också där. Så att det är två spel till som ligger i villhöverlistan. Och jag håller ju bara tummen i att Black Friday, snälla, slasha priserna på något av allt detta så jag kan fylla på den här hög. Det är egentligen bara då för att fylla på en hög.
Exakt, och de spelen du nämner är bara korta spel allting också, så det är ett sånt här perfekt av bredvid ett annat långt spel. Så egentligen kanske du ska bara ta Metal Gear, så att det har du nog spelat.
Ja, jag vet, men sen finns det även spel i samma klass som de här spelen som jag har och inte har startat upp än. Men vi har ju Horizon Forbidden West, jag har inte spelat färdigt än. Jag vet att jag ska spela det, jag älskar detta, tycker två var skitbra det jag har kört, men sen kom det någonting emellan. Ja, det ligger ju mer spel. Spider-Man 2 ska jag ju köra färdigt också. Precis, bara var petat i det början där, så att det finns massor gött där.
Då bestämmer jag att du ska ha Spider-Man 2 som extra spel.
Kan bli så, det känns ju ändå ganska lätt att hoppa in i, för det är ett glattigt spel sådär, eller glättigt heter det väl, till skillnad mot de andra mörka. Temat på allt det här är ju misär, mörkt och assvårt, det andra.
Mörker, misär, jättelångt och svårt. Perfekt som avkoppling. Eller?
Kanske. Nej, men det kan bli så. Spider-Man 2, då kan vi faktiskt ta det som en segway till State of Play som var nu för ett tag sedan. Och där var det ju ett spel som utannonserades som faktiskt har gjorts av samma gäng som har gjort Spider-Man. Och det är Insomniac, och då är det ju Wolverine vi snackar om. Och ska man kolla på de här spelen så ser man ju att det är Insomniac som har gjort det. Man ser att det liksom är Spider-Man, grunden finns där, men det är så jäkla mycket brutalare. Det är mörkare, men det var förvånansvärt mycket olika settings och färgglatt. Och, alltså, oväntat pepp faktiskt.
Ja, men de har ju en ganska actionbetonad grund i alla sina spel, även i Ratchet & Clank som är färgglatt och lite mer barnvänligt. Här är det också färgglatt, fast det är en färg, röd. Det är väl det som är då, men det såg, jag tänker ju att visst, man säger att det är Wolverine, det ska vara lite barnförbjudet, det ska vara lite... Det ska vara brutalt. frågan är, man ställer sig att vågar de gå hela vägen? Och så bara, ja, det vågade de. Och det är ju det som jag tänker kan bli den riktigt intressanta delen av detta. Hur brutalt, hur mycket vågar de ta ut svängarna i det? Utifrån trailern sett så är jag inte dugg orolig. Det verkar som de bara köttar på och kör sin grej och hoppas på att det löser sig. Och det tror jag är bra för det här spelet. För det behöver lite något som sticker ut så det inte bara blir ett nytt Spider-Man.
Nej, men jag tyckte också att det lilla man såg så var det ändå olika settings som var så pass stor skillnad på sig kända. Men det här är nytt. Det här kommer bli variation i spelet. Så det inte bara är att du går från ställe till ställe och bara köttar på och det är blod överallt. Utan det såg faktiskt väldigt snyggt ut. Det är intressanta miljöer. Och du spelar ju även som Logan. Han inte har sin Wolverine-suit på sig. Så att du får ju variation även där. Och det är de jäkligt duktiga på. Det här med hur, som i Spider-Man-spelen, olika suits på Spider-Man. Tänker man så här, ja men det är ju kosmetika. Fast det gör faktiskt ganska mycket för feelingen om man byter runt det lite ibland.
Precis, och sen är det viktigaste för allt för mig då när det är Wolverine, det ska vara lite mörkt och sådär. Men det ska vara en lite mörk story också. Får de ihop storyn här att man känner lite från Logan här och att man, ja, det är hans personliga story, utveckling eller utvecklas han någonsin. Mm. Vem vet, någon gång kanske han blir lite mer evolverad i sitt tänkande, men vad blir kontentan av den här storyn? Det är väl det. Alltså. Är det bara en ursäkt för att få röja loss med Wolverine? Ja, men då blir det ju bra såklart. Men får vi dessutom en bra story som man ändå känner någonting för, då kan det bli riktigt kul det.
Jag hoppas det verkligen. Spider-Man-spelen tycker jag ändå, i alla fall Spider-Man och Miles Morales, tyckte jag ändå höll storymässigt, även om det var ganska så här på ytan. Tvåan har jag inte spelat som sagt, men uppenbarligen så är det mitt nästa spel jag ska spela. Så här, där får vi se om de har utvecklat detta. Jag är gött peppar i alla fall. Jag vet ju att dels en av de här tre till, oh shit, de måste ju spela först. De släppte ju tre DLC så Spider-Man 1 också, så att nu de kanske ligger före då. De är ju också peppar, så att det blir mycket insomniak framöver där. Men Wolverine oväntat sugen på det faktiskt, så det ska bli väldigt kul. Ett annat spel som utannonserades på State of Play var Saros, som är utvecklat av House Marquee som tidigare gjorde Returnal. Det här lite oväntade spelet som jag, det kom från ingenstans och jag tyckte att det verkade väldigt intressant estetiskt till att börja med. Så gick jag in i det här spelet och körde och det visade sig att det är ett roguelike tidsloop, väldigt blått i stilen. Jävligt svårt dessutom. Jag gillade kontrollen i det hela, men det blev aldrig att jag körde vidare. Det blev jag valde någonting annat där. Men nu är de tillbaka då med ett spel som ser ut att vara ett syskon till detta, fast mer rött i färgen. Det känns som att de har bytt palett på det hela bara. Och det här är ju Saros istället då.
Ja, precis. Och jag spelade ju inte heller hela Returnal, för jag, det är ju som sagt ett tredjepersons shoot-em-up-spel med bullet hell. Lite i deras House Marks standard. De har ju kört många av de här Resogun och Stardust och de här massa spel på PS3 och PS4 som de gjorde som var hur bra som helst. Fast det var lite mer simpla spel. Nu gör det liksom tredje persons shoot 'em up och det är bullet hell. Det är, tänkte Dark Souls fast bullet hell. Det är så svårt. Det är så svårt. Det är så mycket att hålla ordning på. Men också så fruktansvärt tillfredsställande när du kommer in i det flowet och man liksom bara känner att du sitter och bara gör rätt grejer vid rätt tillfällen och sen kommer du fram till boss och stelar du ändå. Men just den här lilla känslan av att allting börjar flyta, det är något speciellt med den feelingen i de här spelen som är helt supergrym. Kommer jag spela de här någon gång kanske? Ja. Saros verkar vara supersvårt, men har någon liten sån här att du blir lite vassare hela tiden. Det finns ju också i Returnal, men jag tror att det här i Saros har de gjort det lite mer lättillgängligt att få någon förbättring hela tiden. Mm. Men det verkar också minst lika jävla svårt om inte mer.
Men jag tycker det får gärna vara väldigt svårt, men då ska det vara så. För det jag kände på Returnal var att det var exakt samma premisser varje gång för mig. Jag blev inte bättre. Men Saros, om det nu är så att du lättare hittar de här sätten att bli, du får med dig i alla fall, men du blir bättre på det här för du upptäckte detta den här rundan och du upptäckte det här, så att man kommer vidare på ett roligare sätt, så det tar jag jättegärna.
För Returnal tyckte jag led lite av det, för jag var lite för dålig på det. Att det tog för lång tid mellan gångerna att du kände att nu fick jag något som hjälpte mig i det långa loppet. Mm. Det finns, men det är väldigt långt emellan och där kan ju många tröttna, tror jag.
Ja, förhoppningsvis tar de med sig detta. Jag tänker att, du nämnde ju Dark Souls här, för jag tänker att Saros är House Marquees Demon Souls, för Returnal var... Nej, förlåt, Dark Souls. Returnal var Demon Souls. Nu gör de en ny förbättrad version av Dokardesaros egentligen.
Ja, men lite så tror jag man får tänka, att det här är deras fine-tuning av det som redan funkade, men nu ska vi bara lyckas få in ännu fler folk på det här, för att det finns någonting i det här spelet som är, när allting stämmer och du får det här flytet, det är oslagbart.
Så action och action plockar vi med oss som stod ut från State of Play. Vi får även kolla in Gamescom också. Och ska vi kolla in Gamescom, tänker att vi börjar med ett spel som Capcom gick ut med för ett ganska bra tag sedan.
Ja, men det var när de utannonserade konsolen PlayStation 5, så gick de ut med ett spel som heter Pragmata. Man fick se någon astronaut i rymden och så var det någon tjej som satt på honom. Man fattade inte så mycket. Det verkar lite små och coolt koncept. Men det är också Capcom som släpper ett spel i samband med en konsol utannonsering. Det vet vi hur det brukar sluta med. Deep down, det dök aldrig upp det spelet. Nu har de äntligen sagt att det här spelet släpps 2026, Pragmata. Och vi såg lite gameplay. Ser okej ut. Är det väl värt väntan de här 3-4 åren? Nej, det tror jag inte. Men kanske kan bli något. Det ser ut att vara något pusselliknande fighting-system, att man hackar motståndaren och så lite tredjepersons action. Kanske kan bli någonting, men jag är inte jätteövertygad.
Nej, alltså det ser ju snyggt ut. Men sen också så här, du är den här rymdfararen som ska, ja, när det är action så får ju den ta hand om lite action. Men sen plötsligt så den här androiden du har på ryggen och ja, ah, jag kan göra det här. Så, tsch, gör det någonting så här overpowered. Man bara, men shit, vad händer där? Och det kändes lite töntigt, tyckte jag. Jag kan tänka att idén finns en liten kul tanke med. Men det kändes, jag får lite samma känsla som när Anakin Skywalker bara råkar skjuta sönder massa skit i den, i vad heter den första Phantom-majonesen, Phantom Menace, tack. Det är så här putslöst, hihihaha, ett litet barn som, oj, jag råkar spränga allting. Ja, bra, du räddade oss. Ja, hihi.
Vi får hoppas att det finns någon sorts narrativ lösning på detta, att det finns en förklaring och sådär, men jag är bara nöjd att Capcom släpper ett spel som de gör en utannonsering av när konsolen utannonseras för en gångs skull. Det är bra för dem, och Capcom har ju lyckats med Resident Evil det senaste, så att, ja, vem vet, kanske blir bra ändå någon gång.
Absolut, ja, men vi får hoppas det. Alltså, jag gillar ju, älskar ju sci-fi-spel för det första, så att kommer det ett påkostat, genomarbetat, genomtänkt gärna också då, sci-fi-spel, så är man ju där och är sugen. Det var bara att första feelingen på detta var lite så här, ah, det är ju ingenting som jag kommer kasta mig över. Men vi får se. Det kan komma mer framöver. För spelet, om det nu verkligen släpps nästa år, det vet vi inte än. Det var bara vad de har sagt. Ett annat spel som annonserades har ju faktiskt släppts. Och det är ju det som är lite fräckt. För de gjorde ju en liten chockerande announcement. Ett spel som folk har väntat på väldigt länge. Vi har ju haft ett spel som länge har legat på topplistor som det, ja, ett av de bättre spelen de senaste åren, och det är Hollow Knight, det här Metroidvania-spelet. För det första då, Metroidvania, Andreas, måste vi berätta vad det är för någonting för de som inte har koll på det. Det är någonting vi nämner ganska ofta i spel nu för tiden. Speciellt när man gör den här sortens spel som är lite en nod till 16-bits-eran.
Precis, och då var det Metroid och Castlevania som var de stora spelen, och det går ut på att du är en ganska stor öppen värld där du inte riktigt kan ta dig överallt, utan du måste hitta någon sorts uppgradering för att låsa upp möjligheten att se den här delen av spelet, eller låsa upp den här dörren, eller vad det nu kan vara. Och det är lite det som är att du har tillgång till hela kartan, fast du kan inte komma överallt, utan du måste hitta uppgraderingen först för att sen få låsa upp den här delen, och så mycket backtracking, det vill säga att du ska gå tillbaka och se vad som kunde ha gjorts innan på delarna av spelet du så redan från början hade låst upp, men du kommer inte upp till den där dörren som ligger längst upp vid startområdet till exempel, för då var du tvungen att ha dubbelhopp eller vad det nu kan vara. Lite sånt tänkare. Och Hollow Knight tar ju det här till sin yttersta spets och har väldigt få sådana här ställen du kan flytta dig snabbt till andra ställen. Det finns inga fast travel punkter som är lättillgängliga. Du ska gå överallt, och det tänker man, det är inte så farligt. Det är ju inte lätt. Du bara går runt och slår folk. Nej, men det är ju också baserat på att du ska dö hela tiden. Det är som Dark Souls, fast det är Metroidvania-version. Och det är, man sliter sitt hår i början, för man kommer liksom ingenstans. Och så fort du tänker bara, yes, nu låste jag upp någonting nytt. Ja, men då dör du. Och så får du försöka hitta tillbaka dit igen och rädda dina pengar eller souls. Eller, jag kommer inte ihåg, det är några insekter du handlar med en gång. Det är ett jättebra spel. Men det kräver också att du sätter in i det väldigt mycket de första timmarna, för att det kräver en hel del av dig som spelare och lite tålamod. Sen när du väl börjar sätta sig, då är det här allt som du ska vara jobbigt. Det är det som är det charmen med det. För helt plötsligt blir det, du börjar lära dig hur områdena ser ut, och du kan ta dig till olika ställen. Du lär dig ungefär hur du ska tänka för att hitta det nya fast travel stället. För det ligger oftast längst bort från där du tror att det ska vara. Underbart spel. jag förstår att många inte har tagit sig igenom.
Nej, men det är väl ett svårt spel att ta sig, att komma igång i, som du säger. Och det kände ju jag med, vi pratade om det också lite här innan, att jag tycker att det verkar skitintressant, men jag var inte riktigt så här impad över kontrollen i det. Jag tyckte att hoppen kändes lite klonkiga till exempel. Men det är också så här, kommer jag in i det så kommer jag komma förbi det och då kommer det bli naturligt. Så att det är ett spel som ligger i den här, ja, det ligger inte i den fysiska listan, det ligger i den andra listan. Men det, jag har det ju, jag äger det ju. Så att det är ju, och det var väl dessutom gratis till PlayStation Plus för ett tag sedan, tror jag, va?
Ingen aning, jag kan vart. Ja, jag minns inte sånt där längre.
Eller så har jag köpt det. Därför jag tänkte, så har jag verkligen köpt det? Men jag har det ju, så att, ja, det är säkert det. Nej, men det som hände då på Gamescom, det var ju att under en lång tid så har folk undrat, när kommer Hollow Knight Silksong, som de har teasat om väldigt länge. Och nu då släppte de i bomben. Och bomben var ju att, ja, men det släpps om en månad. Och det gjorde det ju. Och det släpptes dessutom till ett ganska lågt pris för ett så efterlängtat spel. Vilket för spelarna, väldigt kul, kom väldigt snart och, eller nu är det ute då, kom väldigt snart då och var till ett bra pris. Jag vet inte om det var typ 250 spänn eller sånt där.
219 eller 229 eller sånt, tror jag. Så det var ju betydligt lägre än vad alla trodde, för att alla tänkte att nu ska de rida för framgången och ta lite betalt för det. Ja. Nej, vi tar det ungefär som vi gjorde sist.
Och det är ju väldigt snyggt också. Det är väldigt snyggt mot spelarna. Men de som inte tyckte att detta var lika kul, det var ju andra speltillverkare då. Speciellt de som hade ett spel som släppte samma dag som detta då superhypade spelet. Ett gäng där, Rogue Factor, som gjorde Hell Is Us, som nu då, som är ett spel som har fått väldigt bra kritik, men som hamnar ganska snabbt i skymundan tack vare detta. Nu är det väldigt lätt att hamna i skymundan överhuvudtaget den här hösten, för det släpps så väldigt mycket spel den här hösten. Oväntat mycket, tycker jag. Men det blev ju extra jobbigt då när Silksong låg på alla listor. Det var det folk köpte och satt och spelade det istället för Hell Is Us. Så jag kan förstå att de blev lite besvikna där.
Ja, och Hell Is Us är ett av de här spelen som jag tyckte verkade ganska intressanta från några, ja, utannonseringar sedan. Och jag får ju säga, jag köpte Silksong dag ett och har ju spelat lite grann av det, men Hellis alltså, har ju inte ens ägnat en tanke åt. Så att, ja, det ligger väl någonting i det, men ja, det är svårt att planera för något som man inte vet ska hända.
Nej, jag tänker att säga Hellis, jag är också jätteintresserad av det, men jag vet inte vad jag ska, för det har försvunnit i det, försvunnit bland allting, så jag tycker lite synd om dem. Men Hellis känns lite som att det skulle kunna bli ett nytt Lies of P på något sätt, för att det är en sorts spel som bygger på någonting annat men som ändå verkar tillföra något nytt, men som faller under radarn, men som sen kan dyka upp igen, så som Lies of P faktiskt gjorde.
Så de får släppa ett DLC om 3 år när alla upptäcker hur bra det är, och så får de släppa det gratis på PlayStation Plus, och så kanske det löser sig.
Ja, precis. Jag var väldigt glad att jag upptäckte detta innan det här kom, för jag blev ju helt överlycklig av när det kom ett DLC, som jag inte har spelat än förresten. Men jag känner att Hell Is Us är någonting jag kommer fortsatt ha. Jag har faktiskt demon nedladdat, så att jag borde ju gå in och köra det nu. Jag plockar ju, ibland går in och bara drar ner alla demon som finns nästan, som inte är, verkar helt weird. Och sen tar jag en kväll när jag bara går igenom alla de här, och den ligger där, så att det är dags att köra det, tänker jag. Och sist ut utav spelmässor som har varit det sista, så har vi Tokyo Game Show. Den här mässan som jag drömmer om att få åka till en gång. Inte bara för att det är en spelmässa, utan för att det ligger i Tokyo. Detta fantastiska ställe jag gärna skulle återbesöka. Hade du hängt med om jag har vunnit pengar och plockat med dig?
Jag kan offra mig.
Ja, det tänkte jag nästan det. Det annonserades lite grejer, det tänkte vi ta lite kort där. Någonting som alltid är intressant, speciellt för Xbox, eller speciellt för Xbox och PC är det väl också, Forza, bilspelens bilspel. Och där får du alltid berätta för mig varje gång jag nämner Forza, för det finns ju två varianter, jag har fattat, och det är ju...
Det fanns två varianter som heter Motorsport och Horizon, varav Motorsport är den lite mer, vad ska man säga, det är den banracingen, realistiskt som tusan, tänkt Gran Turismo. Inte min cup of tea alls. Jag har spelat, det är okej. Okay. Jag förstår inget. Och sen är det Horizon som är lite mer arcade racing, tänk Burnout, fast inte riktigt lika galet.
Kul alltså.
Det vill säga den roliga delen. Mm. Och det är den delen de fortsätter fokusera på, medan Motorsport är, tror jag, lite halvt nedlagt.
Och det blir kanske lite för nördigt för de realistiska. Det blir inte riktigt, det blir mer som en simulator då, av de som verkligen vill sitta i bilarna egentligen.
Precis, och det kanske man inte behöver släppa en ny uppdatering vartannat år som man gör då. Men ska jag också tilläggas Forza Horizon 5, 4, 5. Någon av dem har ju även släppts på PlayStation nu, den förra versionen. Så det är ju kul för oss som inte har de senaste PC- eller Xbox-konsolerna och allt vad nu kan vara. Så man kan spela lite. Även, det är fruktansvärt bra spel. Jag tror det är 4 jag har spelat på min gamla Xbox. Och det är så fruktansvärt bra. Det är när man är i England, Skottland och kör. Och det låter att bara dra runt och köra lite race eller upptäcka nya bilar. Jag är ingen bilfantast. Jag tycker sånt är ganska tråkigt. Men det här spelet får det triggar något som är... ändå, alltså, jag tycker det är skitkul. Så att, nu har jag egentligen 2 nya då. Det är ni som har släppt på PlayStation och det nya de har utannonserat som ska utspela sig i Japan. Vilket är snyggt då att de är på Tokyo Game Show och utannonserar det nya spelet som ska utspela sig i Japan. Och det, man kan säga att det är mer av allt. Det är svårt att kanske motivera de här små uppdateringarna, men gillar du sådana här bitspel, det kommer ju vara himmelriket för dig. Det kommer hur mycket grejer som gör som helst. Och sen är de så smarta, de kör olika säsonger med nya uppdateringar, innehåll. Så det finns hela tiden någonting nytt att sysselsätta med, även om du har kört igenom hela spelet. Mm. Och jag tycker de har väldigt bra plan för sina släpp med de här Horizon-spelen. Så jag bara hoppas att det kommer till PlayStation om typ 4 år.
Det är ändå coolt och kul att du säger att det kommer till PlayStation, eller har kommit till PlayStation det här 5:an då, i och med att det är 6:an som kommer nu. Vilket är väldigt passande, för precis som du så är jag totalt ointresserad av, eller inte totalt, jo, nästan totalt ointresserad av bilspel. Jag tycker det är pisstråkigt egentligen, jag är inte intresserad av bilar, jag tycker bara bilar, de funkar inte när de ska. Men nu på jobbet då, på fritidsgården, så har vi köpt, i alla fall beställt, ratt och pedaler som vi ska köra med, och då är det ju ganska passande att faktiskt då, i och med att vi kör med PlayStation, att köpa Forza 5 och köra det. Det ska bli väldigt kul. Vi har väl Gran Turismo också, tror jag, som är, det blir väldigt realistiskt. Då är det kul att ha någonting mer åt det här hållet. För just när du säger så, åka runt och njuta av, alltså, England för första, det är jag aspepp på. Kunna åka runt och njuta sådär. Så att jag kan tänka mig att jag kan köra spelen för upplevelsen, inte, jag vill inte hålla på att rejsa en massa banor och grejer, det är inte min grej. Och nu ska jag köra 90 varv i den här, så, nej, det ska jag inte, absolut inte.
Och sen det coolaste av allt, det finns ju event racing också, då är det helt plötsligt, det låter ju helt idiotiskt, du ska köra mot en svävabåt eller någonting, då ska du rejsa mot en svävabåt ute i den engelska landsbygden och det blir som en bossfight typ. Det är så här, ja, det är ett open world-spel fast du kör bil istället för att åka runt på vad som helst annars. Du rider häst i Red Dead eller någonting. Man tänkte lite mer så, det är ett open world-spel med bilracing. Udda, annorlunda och helt plötsligt kommer det event fights.
Jag känner nu, det är udda att de trycker in det där, men det är ju en evolution av den sortens spel och faktiskt lägger in, det är ju faktiskt jäkligt coolt för att säga. Däremot tycker jag att jag börjar känna nu att jag vill ha en, jag sa ju förut, men simulator är ju, motorsport är som en simulator verkligen, så jag skulle nog vilja ha en simulator, alltså ett spel som är som det här, men att du kan åka runt i, säg LA, att de bygger upp LA, alltså som de gör i GTA och allt sånt där, och så åker du runt och, men du, real life simulator, du åker runt och så drar du ner till beachen och där nere kan du göra lite handla. Jag vet inte, men det är så här, det ska vara spel som inte är att tävla i att resa, för jag gillar inte att tävla i att resa, men att åka bil i sådana ställen och se och upptäcka saker. Och fan, kan det inte vara ett, kan man inte bygga GTA fast med en sån här motor och sen ha lite mys? Jag åker hem till dig och vi spelar ett spel, eller vi drar till Disney World Land eller Universal Studios, eller vi drar på en pubrunda digitalt och så råkar det hända lite grejer, så dyker upp ett mysterier och då så hamnar vi här, jag vet inte. Men alltså, jag skulle vilja ha att det inte är så stressigt när man kör bil. För det jag tänker på när jag tänker på bil, det är stress.
Du vill egentligen ha, vad heter det, Second Life eller, ja, PlayStation Home, ja, fast på, ja, riktigt. Exakt.
Ja, men, eller du vet, Sims blandat med GTA utan Florians vilda fantasier, för de kan vi inte ha med. Blandat med Horizon, blandat med ingen utan de här mörka Dark Souls och Death Stranding och allt det här skiten, utan vi ska ha mysigt. Och så ska man kunna välja olika, så här, men det kan vara Tokyo, LA, London.
Ja, det är de här walking sim-spelen fast bilspel. Det är där vi har det. Du bara går runt och upptäcker saker i din takt.
Ja.
Men ändå inte liksom så här bus driving simulator, så kör buss i all evighet över USA. Du ska egentligen bara styra ratten lite grann, så här. Det är pisstråkigt. Det ska vara, men du gör dina runder, det är lite mysigt. Du stannar till här, bensinen börjar ta slut, du går in här. Passa på när du betalar bensinen, så kollar, de har billiga grejer här som man kan köpa till mitt hem. Och inreda sitt hem och besöka andra. Kanske ett party en kväll, träffas man nere på stranden och så spelar ett band där live. Ett digitalt liveband, ungefär som de gör när den här stora artisten hoppar in i Fortnite nu och kör då. Fast att du kanske tar in ett rockband och kör. Jag har ingen aning. Men just nu känns det som att det här spelet går inte ut på någonting just nu förutom att glida runt. Men man kanske kan få det att bli lite mer i alla fall. Events.
Lite svårsålt, men varför inte?
Ja, jag vet inte vad vi ska. Om vi hoppar från en grej till en annan grej som är udda då. För min idé var ju väldigt lös och udda här, känner jag nu. Så får vi gå till kungen av udda. Och det är väl ändå Hideo Kojima. Som faktiskt nu visade lite mer på sitt spel OD. Som väl är Xbox och PC exklusivt. Och tråkigt för mig som inte spelar någon av dem, men kul för PC och Xbox-ägare som får detta. Det är ett skräckspel då, och trailern visade ju en hel del PT-vibbar ändå. Och PT är ju det här spelet som ett kort tag fanns och laddade ner, det här demot som Hideo Kojima gjorde tillsammans med Guillermo del Toro, som sen då visade sig vara en sorts reklam eller en liten trailer för Silent Hills. Men sen försvann och nu då ligger på vissas hårddiskar. Titta på Andreas. Jag tyvärr har ju berättat historien många gånger hur jag spelade detta. Blev så rädd och förbannad att jag raderade spelet. Släckte ner hela huset, gick och la mig. Det önskar jag aldrig hade hänt, för jag hade haft kvar det här. Men nu kommer ju någon sorts version av detta i alla fall.
Ja, det känns som någon spirituell uppföljare. Fattar ingenting av trailern. Det visar inte så mycket, att det är ett rum. Man får följa i första person. Någon som går ut och tänder lite ljus. Mm. Och så knackar det. Som något barn som skriker i bakgrunden. Och så kommer det en massa läskig musik. Och sen tänder man något ljus som ser ut som ett barn som smält. Du hör ju själv, det är så ologiskt. Sen helt plötsligt hör man att dörren öppnas. Och då zoomar det ut och så får man se karaktären. Och sen så kommer det någon bakifrån. Och så tjoff, och så blir allt svart. Och så vet man ingenting mer än det. Vi vet absolut ingenting om hur spelet kommer vara. Men jag är superpepp.
Jag gillar ett skräckspel. Vi kommer till det mer sen. Det här ser ju, det ser snyggt ut. Det känns obehagligt hela tiden. Så det han jobbar med här och lyckas med och antagligen kommer bygga hela jävla spelet på, det är ju en stämning av obehag. En olustig känsla och ja, Hideo Kojima knasigheter. Det kommer ju hända grejer som du aldrig sett i hela ditt liv förut. För de här idéerna, de lämnar ju hans huvud som bara flyger ut nu i alla de här spelen. Och det är inte mycket som är friskt alltså.
Nej, så, och mycket av den här stämningen som han säger, det är att du bygger en stämning som du sen bara förvärrar själv, för att du tänker, ja, det är ju det här som ska kunna hända, och ska det här kunna hända, och så är det något helt knasigt som händer istället, och så då bara spinner du vidare här, att du skrämmer upp dig själv istället.
Exakt, så att ja, jag följer detta med stort intresse, även om jag inte kommer kunna spela det, men det är så sjukt att han får hålla på med sånt här alltså. Han håller ju även på med någonting annat, och det är ju ett spel som ska följa Death Stranding 2. Och vi vet ju inte mycket om det alls. Han vet nog inte mycket om det själv, men han har nog mycket idéer om vad man skulle vilja göra i alla fall. Och han har ju faktiskt släppt ett omslag på sin Twitter till spelet som har namnet Fyssint. Jag vet inte om man uttalar det så. Och detta ska vara Tactical Espionage Game. Så det här ska ju vara hans nya Metal Gear, gissar vi. Han har inte tillstånd att göra Metal Gear längre, för det äger ju Konami. Och nu vill han väl tillbaka dit igen, för han är ju en mästare på den delen. Och Fyssint då, det ska väl vara det. Sen när det kommer, hur det kommer vara, då har vi ingen aning om. Men han har i alla fall släppt att så här ska det heta.
Ja, det ska vara någon sorts spionfilm fast spel och lite så. Det är väl det enda man har förstått och det han har sagt. Och han har tankar, idéer, och ska man vara lite sådär att han har också lagt upp nu att han har gjort två ganska inkomstbringande spel. Han kan ta sin tid. Han är tillbaka med PlayStation som säger att vi litar fullt ut på Hideo. Nu får du köra ditt race, och det är ju jättebra. Såklart, spelet kommer säkert bli fantastiskt tack vare att han får tid. Men för oss som spelare är det ju bedrövligt, för det är ju 2032 eller någonting vi får det här spelet. Kommer det att vara värt det? Garanterat. Och jag är så superpepp att vi återigen blir lite mer... Death Stranding har ju verkligen någonting i spelmekaniken. Och jag förstår att det inte klickar med alla. För att det är en udda story och allt det där. Kan du få en lite mer, vad ska man säga, jordnära story med lite spionfilmsfeeling. Och det är lite så att man kan relatera till det. Det kan bli något i hästväg.
Ja, men tillbaka till Metal Gear, det som man faktiskt gjorde i femman. För spelmekaniskt tycker jag fortfarande femman är bland de bästa spelen som har gjorts i öppen värld. Det är så underbart tillfredsställande att gå runt och bara ta de här spontana uppdragen, göra de här utmaningarna. Alltså det var så, allting flöt på så jäkla gött i det spelet. Det är ett spel som jag absolut kan tänka mig att spela om igen. Där fick jag inte ens göra färdigt spelet. Så jag tänker att från den tiden tills nu när vi snackar tactical espionage game så har den säkert himla massa nya idéer och det har hänt ganska mycket i tekniken i världen. Så att, och sånt gillar han. Han gillar att plocka in verklighet och göra knasiga saker av det i sitt huvud. Så att jag tänker att ja, även om det är 2032 så som du säger så kommer det ju vara magiskt underbart att hoppa in i hans värld igen. Nu har vi ju tack och lov Death Stranding 2. Och gå loss på framför oss, och det verkar ju också vara i hästväg om vi ska fortsätta använda det uttrycket, för ettan var ju ett jävligt bra spel, det tog bara ett tag innan man fattade liksom vad man egentligen höll på med. Tvåan nu känns det som att han vridit upp den till 11, du har mer av allt, du har inte lika långa väntesträckor eller liksom passager innan det händer någonting, utan det är mer drag i story nu också. Och det ser jag väldigt mycket fram emot, för där är det så här, jag var ju såld bara jag såg första sekunderna på Death Stranding 2, så visste jag att det här kommer bli magiskt. Jag tänker, ska vi hoppa från knas till någonting som är ganska stabilt egentligen, och stabila, ja, knas, men får ändå säga Nintendo är ändå ganska stabila. Du vet vad du får. Ja, vad du inte får, det vet jag också. Men när du väl får det, så vet du vad det är du får. Kommer det till ett Mario-spel så vet du typ hur du kommer vara. Och du vet att du kommer tycka att det är bra. För de lyckas göra allting lite bättre. Få in någon ny grej som du, åh, det här var coolt. Och så vidare, och så vidare. Men frågan är, vart har vi Nintendo just nu? Och den första grejen som vi kan nämna är ju att vi vet ju att vi får ett Metroid. Metroid Prime närmar sig väldigt, det är väl nu i november va? December till och med, som vi får det. Där är man ju sjukt pepp. Det är bara till Switch 2 va?
Ettan, är det gjort för Switch 1 och så kommer det komma en liten sån här mini-patch till. Ah, okay. Så att det är gjort så att du kan spela det på Switch 2. Det är inte gjort för Switch 2, det vill säga det är byggt från grunden för Switch 1.
Då kan jag spela det i alla fall. Så det blev man väldigt pepp på. Men det är ju inte det vi kommer att gå loss på nu. Vi får ju faktiskt fråga oss så här, vilken utav alla sådana gamla tillbehör till Nintendo skulle man vilja ha igen som borde tillverkas igen. Nintendo var ju skitsmarta när de släppte den här Nintendo 8-bits lilla remakes-lådan med, vad var det, 15-12 spel i. Den sålde ju slut direkt och gick ju aldrig få tag på sen. Sen gjorde de samma med Super Nintendo. Den sålde ju slut direkt, går inte att få tag på längre. Helt magiskt så. Och nu tänker man så här, men vad är nästa steg i det? Är det att släppa en 32? Nej, det är det inte. Vi släpper ett tillbehör som ingen har saknat någonsin. Ett tillbehör som folk ser kanske på loppisar och bara, vad ska man den till? Vad ska jag göra med den? Och vi snackar om Virtua Boy. Det måste väl vara den mest oväntade comebacken ever.
Ja, jag vet inte ens var jag ska börja med det här. Det är en av deras mest misslyckade satsningar någonsin. Det var någon sorts 3D-grej du skulle ha. Du stoppar in huvudet i typ och så kontrollen satt fast i huvudpjäsen och allting var ju röd 3D och alla fick ont i huvudet. Det släpptes inga spel. Det var superobekvämt att spela. Där känner Nintendo bara, där kör vi igen. Så nu ska du stoppa ner din Switch 2 i detta tillbehöret och spela de här spelen på samma sätt fast med en Switch 2 hängande också i det. Ja, de kanske är geniala och bara, det här är världens bästa grej, men jag ser inte det. Det är bara totalt idiotiskt.
Ja, och det tänkte jag också först, men sen tänker jag också så här. De släpper den kanske, antagligen då, i en så otroligt liten upplaga att det blir en samlargrej. Folk kommer kasta sig över den för att de märker att det här kommer försvinna direkt.
den kanske är gjord av guld eller någonting, jag vet inte, så att man får upp värdet på något sätt. Annars är det som gör dem som IT-spelen, liksom bara gräv ner dem.
Ja, alltså helt enkelt så här, det var coolare när jag släppte Rob the Robot istället, som är, för den hade ju sett cool ut i hyllan i alla fall. Det här ser ut som något sånt där tillbehör du har om du har ögonproblem, eller Rob the Robot hade ju sett skitball ut, och jag har ju till och med två spel som jag köpt till Nintendo när jag var i USA, köpte jag två spel som man spelar med den. Jag kan inte spela dem för jag har ju inte Rob the Robot, så det är ganska menlöst egentligen.
Jag känner ingen som har spelat Virtual Boy mer än så här, testa i en butik, och du skulle liksom ställa på en bänk och så sätta upp allting, och det var jätteobekvämt, och de, man lyssnar på de här talkshow-gubbarna som pratar spel, ja, det de gör på dagarna, det är ingen som tycker att det känns kul. Det var någon som berättade att när han var ung så han la han i sängen och så tittade han rätt ner i täcket på den liksom, för att det var det enda som, enda sättet han kunde spela grejerna utan att få... Varför släpper man det här igen?
Ja, men ergonomiskt är det ju ett självmord, det är helt värdelöst när vi ändå går mot en tid när saker blir bättre, smartare och mer användarvänliga. Det här är ju bara... Nej, men det... det...
Om det ändå hade funnits där, kommer du ihåg det här spelet som ingen spelade? Nej, för det släpptes ju inga spel till den här maskinen heller. Det släpptes typ 15 spel under hela livstiden. Det är ingen som saknar detta.
Nej, de hade ju heller kunnat släppa... Du har redan sagt Rob Robot, men alltså släpp igen... vad heter den? Pistolen? Zappern? Ja. Och super, oh, herregud, superskopen är ju, ja, det hade varit lite roligare ändå. Den här är ju ful och det finns, nej, skitsam, vi går vidare. Dessutom så kommer de att släppa, du spelar väl ändå Dragon Quest, va?
Ja, eller ja, jag har spelat två. Men det är ett av de mysigaste rollspelen som någonsin går att spela. Det är Akira Toriyama som gör character designen, det vill säga han som gör Dragon Ball. Det är världens mysigaste design på detta. Vissa av de här spelen har ju bara släppts på obskyra grejer och släpps i Japan, och några finns bara på PlayStation 2 och några finns bara på Nintendo, så det finns ju ingen logik i detta. Så nu börjar de släppa de gamla spelen som remakes med lite ny upphottad grafik och grejer, och nu kommer sjuan, och det är, jag har ingen, vet inte vad det går ut på, jag har ingen aning, men jag såg trailern och det var så mysigt och så underbart så att det här måste man ju bara spela. Och jag, senaste jag spelade var väl 11, något av dem, Illuvian Age, vad det nu heter. Underbart spel, så kan man få in den här gamla magin från de gamla spelen och lite nya moderna kontroller, tror jag det kan bli hur mysigt som helst.
Det är såna här grejer de ska ta tillbaka och göra bättre, inte Virtua Boy. Så är det helt enkelt. Men de släppte ju faktiskt också lite nya moderna... Nej. Det kommer mer! Mer skåpmat! Super Mario Galaxy 1 och 2 Remastered. Och det är ganska passande då, för det är någonting annat som kommer ganska snart som heter Super Mario Galaxy Movie också. Den 3 april släpps ju nästa Mario-film. Så att det är inte bara så att de remasterar de här och släpper. Det är ju faktiskt två kanonspel. Super Mario Galaxy 1 och 2, främst tvåan. Riktigt, riktigt bra spel. Och då passande som en reklam inför spelet som kommer om drygt ett halvår ändå. Pepp?
Absolut. Två spel som jag borde ha spelat mer av. Jag har spelat ettan en hel del, tvåan har jag faktiskt inte spelat alls, så det skulle bli kul. Filmen, ja, med tanke på att den första filmen var bra, oväntat bra skulle jag ändå vilja säga. Jag hade inga förväntningar på den och den höll hela vägen. Så ja, mer av allt. Och sen för en gångs skull får man ju ge Nintendo lite cred. Gör saker i rätt ordning, promota bra grejer, en tydlig plan. Ibland händer det, även hos Nintendo.
Trots att de släpper Virtual Boy. Sen är det ju också så att vi får ha lite härliga nyheter också. För det är ju inte bara så att det är spel som annonseras ut åt höger och vänster, även om det känns så. Det händer ju faktiskt lite i spelvärlden också. Det senaste tiden så har det hänt två grejer, och en är att Atari köper svenska Thunderful. Och Atari, det vet vi vilka det är, det här gamla jättelegendariska företaget som har gjort spel i alla år. Till datorer, till arkadspel och till modernare konsoler. De tar över Thunderful, och Thunderful, ja, de känner vi ju till ganska väl. Vi har ju spelat deras spel. Steampunk-världen som deras spel befinner sig i. Vi har Steampunk, Steamworld Dig 2. Vi har Steamworld Heist 2. Och vi har Steamworld Build, va?
Ja, och Quest.
Och Quest kanske också. Jag har inte spelat just dem. Men Steam, kan man säga så här, Steamworld Dig och Steamworld Heist är två för mig. Det är toppspel när det gäller den här genren. Och varför jag var så förvånad först över detta, eller hur jag kom att tänka på detta, var att det vände på reabacken, den digitala reabacken på PlayStation Store och gick nerifrån från 2 kronor spel och uppåt, så låg de här spelen i botten, alltså, eller i toppen blir det då, i och med att jag vände på den. De kostade typ 20 spänn. Någonstans mellan 20 och 30. Och jag bara, vad är det som händer? Hur kan det vara det? Hur kan det vara här? Men antagligen då, så att, har de tokrea på de här för att uppmärksamma Thunderful och nyheten att Atari köper Thunderful. Och jag har ingen aning vad det här kommer innebära för de här. Men jag hoppas att de bara får fortsätta att plöja ut den här sortens spel. För de är ju någonting riktigt vast på vägen när de fortsätter med detta.
Sen är ju Thunderful mer än bara den studion, för det är också en distributionsdel i det här då, som det är flera andra spel som ligger under, bland annat Viewfinder som du har spelat senast. Mm. De är ju distribuerade av Thunderful, ja. Så det är en stor grupp av olika saker. Men att de ändå har den här studion där i, som är ändå en av, vad vi tycker, en av de bättre svenska studiorna på senare år. Det är coolt. Det finns väl mer resurser. Sen är väl Atari inte alls det Atari som en gång fanns, för det här är ju då dött och återupptäckt igen och uppstartat på ett nytt. Men ändå ett legendariskt namn som ändå kanske kan generera att det får lite större spridning i det här spelet. Eller de här spelen som kommer från en svensk studio som vi ändå vill promota, för de gör så jäkla bra spel.
Ja, men alltså Atari som du säger som namn är ju ett varumärke om något, så att rebranda det är ju inte fel. Och som du säger, Viewfinder också. Det lilla jag kört på det, det är ju, jag älskar den. Alltså det sortens tänk, det är vi kommer säkert gå in på det framöver sen, om ni inte har haft koll på det. En av månadens spel för ett tag, här som jag råkade bara spela, och så jäkla smart spel. Nej, men så att det här är, vi vet ju inte vad det kommer innebära. Det är bara intressant, och jag tycker att det är kul att det gör att de här spelen kommer upp på ytan igen. För det är spel som alla borde upptäcka, för det är spel, skulle säga, för alla också.
Lätta spel att ta sig an också. Det är inte så att du behöver ha jättemycket kunskap innan, utan det är tydligt vad man ska göra, men det finns väldigt mycket djup i dem, och det är skön humor, och framförallt är de väldigt välgjorda.
Och mycket Metroidvania också, om vi ska snacka speciellt SteamWorld Dig 2, ett magiskt spel som jag jättegärna ser en uppföljare på. Ett annat köp är ju ett inte lika roligt köp, vad vi vet i alla fall, men jag kan gissa att det inte blir det. Saudi glider in och köper upp EA, och det här gillar ju du.
Saudiska investeringsfonden tillsammans med en investeringsfond som består av Donald Trumps svärson och allt med. Jag blir bara deprimerad när jag hör det. Det är ju ingen som tycker om EA från början, tyvärr, för de gör en del bra grejer också. Men det är ju så här, du jobbar uppförsbacket i början med, och så lägger du till det här. Men jag förstår dem, de vill bli utköpta från börsen och allt det där. Det är pengar in. Jo, jag förstår. Rent logiskt. Bygga varumärket? Nej, sånt jobbar vi inte med. Vi vill bara ha pengar in. Jag blir så trött på sånt här. Jag förstår varför det händer, men jag vill inte.
Jag tänker, du som gillar Assassin's Creed då. De gräver ju fram Mirage här och släpper en DLC som utspelar sig i Saudi.
Ja, men det var ju på den kul tiden. Typ på medeltiden och innan. Innan allting går och käppret åt skogen och jag orkar. Politik och mänskliga rättigheter och allt det där. Vi orkar inte. Suck är det enda jag vill säga. Battlefield-serien ligger ju tyvärr under EA, och svenska DICE som är typ halva EA nu för tiden. Fasen också. Kan de inte bara köpa ut sig själva på något sätt? Svensk investerare kan bara köpa upp DICE och så lämnar vi det här.
Ja, man kan hoppas att det här i alla fall, att det bidrar till att vissa hoppar av eller köper ut sig i alla fall, så att de kan släppa och ligga under EA. Vi får se vad det innebär. Det kan ju säga att det finns mer att prata om EA faktiskt. Vi är inte riktigt färdiga där. Vi kallar det här segmentet just idag och ingen annan gång the usual shit, tänker jag. Det är för att varje år så är jag lika pepp på att det ska komma ett nytt FC heter det nu då. Gamla FIFA, jag kommer kalla det FIFA fortfarande då. Ett nytt FIFA-spel, för att jag älskar att spela fotboll. Jag är en fotbollsnörd. Och jag tycker att det är kul att köta på med Ultimate Team och allt det vad det innebär. Och varje år så sitter man där och är pepp och så tänker man, alla nya uppdateringar och de har fixat det här och de har lagt till det här och det kommer bli så bra. Och sen är det ju aldrig så. Nej. Det spelar ingen roll hur de marknadsför spelet. Förra året så marknadsförde de med FCIQ, hur smart AI var, den lärde sig adapted to how you play style. Så kollar man på det, man har spelat ett helt år i alla möjliga lägen och man blir fortfarande förbannad. Man stannar spelet, spolar tillbaka och kollar och säger, men gubbarna står ju som att de har tagit rökpauser, de springer åt helt fel håll, bollen är ditåt, AI springer åt andra hållet. Det är helt ologiska, det är sådana buggar som har varit kvar sedan flera spel. Och nu då, så kom reklamen i somras, för det är alltid så här, reklamen kom ju precis innan spelet släpps bara. Vi har lyssnat på communityn. Vi har gjort det precis så som ni vill ha det. Och så startar man upp det och bara, ah, det är ju sämre än någonsin. Nu är det så här, du kan inte, jag älskar att försvara i detta. I förra spelet så skulle man inte röra försvararna, för då tog den den automatiskt. Eller du behövde trycka på någonting i alla fall. För direkt du sprang in i dem så tog du bollen av dem. I år ska du inte ens använda försvararna. Du ska använda mittfälten och låta försvararna vara orörda så att de står på en linje. Använder du försvararna, då gör motståndarna bara en snurrfint och så är de förbi. Snurrfinten gör du bara med högerspaken och sen är det klart, sen är det mål. Och så alla spelar på exakt samma sätt. Varenda match slutar med hockeysiffror. Det är så 7-3, 12-5. Vad är det ni har lyssnat på? Det är de här småkidsen som vill att man bara ska göra mål. Det är svårare nu att passa än vad det någonsin har varit. För då blir du av med bollen. Du blir inte av med bollen om du dribblar med den. Det är helt omöjligt att ta bollen av någon. Så att det här gynnar ju alla de som inte fattar vad fotboll är. Utan bara springer själv hela tiden. Och kör soloräder och gör mål. Det är de det premierar. Vi som gillar fotboll. Fuck oss. Det är inte oss de har lyssnat på. De har lyssnat på the community. Och då tänker man så här, ja men förra året då lade de till Rush, faktiskt ett fantastiskt jäkla kul spelsätt att spela på. Där du spelar 4 mot 4 online, du är en av de fyra. Och ni fyra då ska vinna matchen. Matchen är uppdelad som en hockeyplan ungefär med 2-3 zoner. En offside-zon för dig, en offside-zon för de andra och sen en frizon i mitten om vi ska förklara det väldigt enkelt. Och det var, det är kul, där blir det mycket mål, absolut, men det kan också bli väldigt lite mål om du spelar seriöst som en back då. Som jag tycker är roligt att göra. Och tänker man så här, ja, men i år då, vad är nytt i år då? Ingenting. De har lagt till lite kupper på Rivals. Det här när du spelar online med folk. Lite kupper och grejer. De har tagit bort jättemycket grejer. Och det de egentligen har gjort då, om vi ska vara helt ärliga. Med att du betalar 899 som du betalar nu då. Det är samma buggar som förra året. Så att det enda de har gjort är att de har ju bara släppt en patch som nollställer Ultimate Team så att inga specialkort finns. Vilket är jättebra. Det är det jag gillar. Jag blir början från noll. Och man får börja kötta på. Men det finns mindre saker att göra i spelet om du inte vill spela online hela tiden. Men det vill man inte. För jag vill inte spela hockey och partyfotboll. Så att det här är ju... alltså, det blir bara sämre och sämre och sämre. Till och med de vännerna jag har som älskar FC och alltid varje år. Ja, men det är bara att man får anpassa sig. De bara säger, nej, jag ger upp nu och skiter också i det här. Nu har jag varit grinig i gamla gamer då. Det var länge sedan. Mm. Vilket skit. Vilket skit. Jag kan inte säga skitspel. För i grunden är ju FC ett jättebra fotbollsspel. Alltså det är ju... det är ju skitbra gjort egentligen. Men när de går in och petar och gör saker sämre. Åh, du får bryta med det.
Ja, men välkommen till NHL-franchisen känner jag ungefär. Det är så de har levt de senaste 5-6 åren. Att det händer ingenting. Fast de bara släpper en ny patch med nya spelare och så fortsätter det.
Men hur kan vi gå på detta varje år och köpa det som ett nytt spel? Men det är ju inte ett nytt spel. Det är ju bara en uppdatering.
Jag gör ju inte det längre, jag har slutat köpa.
Ja, men vi som är dem i huvudet säger, du har ju fattat hur man ska göra. Jag förbokade till och med för att få den en vecka innan. Bara, åh pepp, för det var så roligt förra året med det att spela Rush och grejer. I år var jag såhär, ja, men jag har inte ens kul när jag gör det längre.
Jag har ju lärt mig då att jag väntar ju de här 2 månaderna när du och Kristoff har spelat igenom det så att jag vet ifall det är värt att skaffa eller inte. Och ofta brukar jag sluta i den här raseriutbrotten och då känner jag, nej. Jag sitter där med FIFA 22 eller 23 eller vilket är det senaste jag har. Det är hyfsat kul de 3 gånger jag behöver spela det. Det är okej.
Ja, det blir mycket EA idag. Och vi får avsluta med någonting annat som ligger under EA också. Det är Battlefield 6.
Men nu blir det kul på riktigt. Back to form. Shit, jag spelade beta-version sen vilken helg det nu var sista. Eller, no, 2 sista tror jag. Jag har varit lite skeptisk till Battlefield det senaste. Mm. Som alla har varit. I med den senaste framtidsversionen de släppte. Men det här, det var ju tillbaka till det gamla heliga. Jag fick ju vibbar från Battlefield 2 och Battlefield 4. Liksom, där man verkligen satt och tjoade i gruppchatten. Det var så sjukt bra. Och jag har spelat en beta-helg. Det här kan ju bli det bästa de har släppt någonsin. Om de bara fortsätter att mata ut nya kartor och grejer. Riktigt kul att de är tillbaka. För man var lite skeptisk efter förra spelet. Vart ska det ta vägen egentligen? Det blev lite för mycket Call of Duty och tagit för mycket inspiration från allt annat. Nu är det så här, men vad var det som gjorde Battlefield bra? Ja, det var det här. Du är lite mer långsamma, lite mer utifrån en roll du ska spela. Det handlar inte om kill-death ratio, utan du ska ta punkter, du ska hjälpa ditt lag framåt och avancera på kartan. Riktigt välgjort. Kommer jag köpa det? Ja, någon gång, men inte just nu. För jag har ju 3000 andra spel att spela med.
Men det är ändå kul, för jag är så här försiktigt pepp på detta. För jag älskade ju Battlefield 2 främst, och Battlefield Vietnam var det första jag fastnade för. Jag var helt hooked på det. Sen tappade jag kanske lite, blev sämre och sämre. Men jag är ju jättepeppad. Det jag har sett från detta ser väldigt bra. Jag gillar ju det taktiska, när man i lugn och ro som ett gäng får lösa saker ihop. Inte som en som bara springer ut och köttar.
Ja, men du ska gå som grupp, som formation. Liksom. Du är en squad på 4-5 pers som springer runt och hjälper varandra. Du ska inte lika Rambo, för då du stendör direkt. Och det är det som är så gött. Man hamnar i en god, liten skön grupp och man smyger fram och man tar område för område och man hjälper varandra. Och någon sätter upp sköldar för som försvar, medan någon kastar medpacks och någon tar fram det stora maskingeväret för att lägga lite cover fire. Och så bara, man känner bara, det är kul, vi hjälps åt. Man gör en bra grej som gynnar alla. Det är inte det här solo-raiden för att få bäst kills eller vad det nu handlar om. Kasta en kniv i huvudet på folk eller vad man nu gör i Call of Duty nu för tiden. Jag vet inte. Jag spelade deras nya nu, Black Ops 7-betan. Ja, jag förstår att det säljer, men fruktansvärt tråkigt jämfört med när man precis hade spelat Battlefield 6.
Men hur många är man i en grupp i Battlefield 6?
Oh, jag kommer inte ihåg. Var det 4 eller 5? Något sånt.
För där är vi, det jag gillar ju, vi tycker båda om Overwatch, och eller jag älskar Overwatch och tycker det är ett av de bästa sådana spelen som har gjorts någonsin. Det är just det med att hålla ihop en grupp och hur viktigt det är att inte gå iväg som en soloartist och bara leka loss, utan släpper du det som du ska göra med din karaktär, då fuckar du upp kemin i laget, och jag älskar när allting funkar. Jag älskar när alla fattar vad de ska göra, även om man kan förlora, men så här, vi gjorde det vi skulle, de andra var bättre, vi gjorde det vi skulle. Men när någon bryter och hittar på egna grejer, eller när flera leker och man är två stycken som går in och håller ihop, man bara, ja, men det hjälper ju inte det heller.
När Jenny och Tracer bara försvinner och man som healer ska följa efter, och helt plötsligt står man där mitt i gruppen och motståndare och bara, just det, var så här det var. Då är det inte kul längre.
Nej, det är inte kul, men då kan det också vara så här, för Gendry Tracer i all ära, Sombra till exempel, som kan sticka iväg och om de är bra lösa ett litet problem man har och sen tillbaka igen. Det funkar ju faktiskt. Du ska ju flanka och glida runt och varför inte glida in med Reaper bakifrån och köra special. Alltså, det finns massa sådana grejer. Men om man gör det hela tiden, då tappar man. Du ska ju vara en del av ditt gäng. Sen ska du göra din utsvävning när det passar. När du håller på att skita sig eller någonting. Sen tillbaka igen. Men det är många som inte spelar så. Därför blir jag sen när man spelar stora krigsspel att, men är det för mycket att alla är det så här, ja, men du är 16 stycken på din sida och alla bara köttar på. Alla springer liksom rakt in i kriget. Det är inte kul. Jag vill ha lite mer chill. Jag vill ha att man är ett par stycken som håller ihop och att det är kniven mot strupen, att dör någon nu, ja, men då faller liksom vårat gäng lite, då är vi en man svagare på riktigt.
Fördelen med Battlefield är ju då att det kan vara 500 eller 600 olika squads då. Du kan spåna på varje squad leader. Så även om din grupp är helt tappad, så kan du spåna på en squad leader som du känner att den här gruppen håller ihop. Så du är lite bäst av två världar, att du måste inte hålla ihop med din grupp om den är helt kass. Och så har du tur då, så du squad leader, så spånar de på dig, så att kanske de lär sig något av den andra gruppen med lite tur.
Men du vill gärna ha grupper i alla fall. Det är det som är det intressanta, att det är inget sololir, det är bara en och en och en och en och alla mot de andra, utan håller ni ihop i någon sorts grupp så blir ni starkare.
Och poängräkningen i slutet av matchen handlar om att ta kontrollpunkter eller hjälpa sitt lag. Det handlar inte bara om att döda folk hela tiden som det är många andra av de här spelen, utan du får nästan lika mycket, om inte mer poäng för att du försvarar kontrollpunkten. Mm. Ja, men bara sådana grejer, att det är lite mer strategi bakom det, inte bara in och kötta och hoppas på att det löser sig.
Det får jag en positiv grej till FC i alla fall, och det är, om vi hoppar tillbaka som en avslutning till att jag snackar Rush till exempel, som jag älskar att spela, där man tar en position och fyra mot fyra. Och det tar oftast försvarspositionen. Och efter matchen så får du ett betyg från 0 till 10. Beroende på hur du har presterat då. Och där får faktiskt ge dem att där har man nu lyckats få till att även om någon gör tre mål i en match du vinner med 3-0 så kan jag få högre betyg för att jag försvarar, för att jag gör målgivande passningar, för att jag nickar bort, för att jag springer, löper mycket och är på rätt ställen. Och där har man ändå börjat dra det åt rätt, så att det, man uppskattas även som en försvarande back där. Och det är att gå åt rätt håll i alla fall.
Ja, precis. Och det är kanske lite det som behövs, att få lite motivation att lära dig hur det egentligen ska spelas. Mm. Inte bara köra var det snurrfint och löpa snabbt, som verkar vara i nya nu. Men det kanske är det man behöver göra. Att öppna upp för det här, att du får mer poäng kanske för det här, och det kanske gynnar dig i slutändan av någon anledning. Jag vet inte hur det funkar riktigt i de nya FIFA-spelen här.
Än så länge i år, min feeling, den kan ju ändras under året, vem vet, men just nu är det stolpe ut i alla fall, om vi ska köra en jättedålig jävligt offside. Så är det. Som en liten avslutning tänker jag att vi tar ett litet rykte också. Det är ju att det ryktas om en remaster på ett utav, enligt mig i alla fall, ett av de bästa spelen som har gjorts. Det är Red Dead Redemption 2. Eller remaster, remake, jag vet inte vilken av dem de tänker det, men det spelar liksom ingen roll. Släpp det i en upphottad version på något sätt, så kommer jag spela det igen. Jag bara letar efter ytterligare en anledning till att starta upp det igen. Det är en av de bättre spelupplevelserna jag någonsin haft. Det är en bra story, det är otroligt härlig värld och det är så mycket du kan göra. Och det är inte stressigt, det är fritt, det är underbart. Jag älskar Vilda Västern.
Och så har de ett av de coolaste uppdragen någonsin som kommer i slutet. Jag ska inte säga för mycket, men det är, när man spelar det är som att hjärnan smälter ungefär. För att det är alltid någon som vill ta en westernfilm som bara händer fast du spelar den själv. Underbart spel, superlångt, jättelångsamt. Jag kommer ju givetvis köpa remastern, remaken, vad det nu blir, och spela 10 timmar och sen ha det som slöspelat spel de kommande 25 åren. Ungefär.
Vilket är totally fair. Hur många slöspelarspel i den klassen kan du ha? Liksom? Men det finns inte många. Det är så gött att bara glida in i världen. Och just det här att gå... Att, nu kan man inte upptäcka saker längre för vi har redan spelat igenom spelet, men att komma till en ny stor stad och upptäcka, om man glider in där, howdy, folk hälsar på en, man går in och ska handla. Sättet man handlar på med de här broschyrerna är så himla snyggt. Du går in i salonen, spela lite poker en stund, vilket är jäkligt snyggt gjort. Jag kan fastna där och sitta och lira poker liksom. Skitsamma om jag förlorar mina pengar eller vinner lite. Jag har en jäkla trevlig stund.
Ja, och så måste jag ju lösa seriemördar storylinen den här gången. Det missade jag ju sist. Jag gjorde 2 av 3 uppdrag, eller det var 3 av 4 eller någonting, men jag fick aldrig slutet. Det måste jag göra den här gången.
Ja, den fick jag. Men det är också det som är roligt med detta, att folk spelar på olika sätt, så man har upptäckt olika saker. Det är så, om man hittar du det här märkliga grejen som händer ute i skogen en viss tid på natten bara med de här dödskallen och den här ringen. Och så, nej, vad är det? Nej, men lyckades du klättra in i det fönstret och hitta det här weird labbet? Men va? Vad är det? Nej, ja, men hittade du han som kallades chef för djävulen som satt uppe i... Va? Vad är det? Alltså folk, det finns så mycket saker för att det är så stort så att man spelar det inte på samma sätt. Och just det här med att du kan dra ut och jaga, fiska. Du kan göra så mycket saker som är så jäkla tillfredsställande.
Ja, men det är verkligen ett online-spel fast i en single player miljö. Sen finns ju en online del i detta också. Om de gör de en ny uppdatering av den så kommer de ju, det kommer ju vara GTA Online igen liksom, att det överlever oss alla nästan, känns som. Och hoppas på att folk upptäcker det den här gången.
Ja, tyvärr är ju Red Dead Redemptions online del ganska kass. Den är oinspirerad. Världen, när jag hoppar in och kör den så blev jag ju påminn om hur bra spelet är. Men vad oengagerat det var, med tanke på att du skulle kunna styra upp riktiga coola heists som skulle behöva planeras in i minsta detalj för att kanske ta sig an en bank eller en konvoj heter det, med folk som rider och har massa värdefulla grejer med sig. Inget utav det användes, utan det var så här, men ni ska åka runt och skjuta björnar, 5 stycken, ja, ni ska åka dit och göra det, alltså, var så tråkigt. Men om de nu då gör den här och lägger tid och pengar på att utveckla den online-delen, så kan det ju faktiskt bli väldigt bra, för det är ett fantastiskt spel.
Och Heights kom ju till GTA Online efter typ 4-5 år, så kom ju det till slut. Skillnaden är ju då att det hade ju en playerbase som var brutalt stor, och Red Dead Online har väl 45 personer spelare ungefär. Något sånt.
Ja, det är lite skillnad på peppen på, eller på hur många som spelar det. Jag tänker, det är många som inte spelar detta som, alltså, kidsen spelar inte Red Dead till exempel. De drömmer ju om nästa GTA, men Red Dead, det bryr de sig inte om för 5 öre. det är GTA. Så jag fattar att han lägger allt krut där. Men med tanke på bra Red Dead 2 var, så ja, det kommer en remaster remake på detta, så står jag först i kön.
Som single player spel storymässigt så ligger du i toppskiktet av allt som har släppts någonsin. Ja, sen är det, jag förstår det, det är ett långt spel och det tar lång tid innan det riktigt drar igång. Så jag fattar att det inte är jättelätt tillgängligt, men en uppdaterad version kanske kan locka in lite nya spelare och som får upptäcka det här underbara äventyret.
Och peppa inför Red Dead Redemption 3.
Ja, till PlayStation 6. Ja.
Helt okej. Vi har ju kommit överens om att vi är okej med att vänta på saker, och det är det ju värt här idén att de släpper fler onödiga tillbehör som Virtua Boy. Jag tänker att vi avrundar det, för vi har fått med ganska mycket göttigt här idag. Det han blir lite nyheter, det han blir lite koll i våran backlog, och det han rageas lite främst på EA med all rätt. Så med det tackar vi för oss den här veckan, vi i Geekpoddens griniga gamla gamers.
Andreas Pettersson.
Och Magnus Sörensen. Vi hörs och ses en helt annan gång i ett helt annat avsnitt. Tills dess, ha det bra! Hej!